Ja, men jag tänker om du har varit tydlig med liksom, kulturen och värderingar och brutit ner det i, faktiskt i beteenden så. Och det ska man ju helst göra i en process tillsammans med organisationen. Liksom så att det, då tänker jag att det blir ju alltifrån, om man tittar på ledare till exempel. Vilka är det som faktiskt premieras, lyfts upp, ja. Får liksom, alltså utifrån ett successionsplan. Alltså hela den, liksom, att vad är det för beteenden vi premierar här? Så. Ja. Och det är även på såklart på medarbetarnivå liksom, hur man är en, så det kan ju vara väldigt så tydligt liksom, att det här är verkligen när man ambassadörer som för vår kultur.
Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med särskilt fokus på Värmland. Och med i dagens avsnitt är jag, Per Hydén. Och idag har jag med mig en gäst, Sofia Svan. Välkommen!
Tackar!
Du är ju rådgivare, konsult och styrelseledamot med över 15 års erfarenhet av arbete kopplat till ledarskap, kultur och social hållbarhet. Så jag sitter här med en expert inom inkludering och mångfald helt enkelt. Du får gärna också berätta hur du arbetar med de här frågorna under åren.
Ja, jag har ju jobbat på framförallt familjeägda, långsiktiga verksamhet som Axel Jonsson-koncernen och nu senast på Löfbergs väldigt värderingsdrivna bolag. Och jag ska säga att jag är nog väldigt formad från Axel Jonsson-koncernen som jag skulle säga är en av Sveriges bästa i på det här området. Mm. Just kopplat till inkludering, mångfald, jämställdhet och går verkligen från ord till handling och har gjort, verkligen ökat på det de senaste åren. Så det är häftigt att få följa och fått varit med där från början. Och sen nu senast på Löfbergs där vi gjorde ett stort arbete kopplat till just både bli medveten om kultur och liksom normer, strukturer, men också titta på hur man kan liksom, ja, men verkligen på riktigt förbättra, öka mångfalden i bolaget.
Just det. Jättespännande. Och du och jag, vi träffades ju på en nätverksträff här i våras och insåg ju att vi jobbar med ganska liknande frågor. Mm. Du som konsult och med din erfarenhet och vi på Agera Värmland som också hjälper organisationer att jobba med inkludering och de typen av frågorna. Så då var det ju klockrent att säga, men det är klart vi ska göra ett avsnitt tillsammans och prata om just inkludering och mångfald och hur man konkret kan jobba inom företag och större organisationer och lyfta vissa av de här goda exemplen. Och kanske tips som ni lyssnare kan ta med er. Och varför inte då börja med kanske lite begreppsdefinitioner. Det är ju alltid intressant när vi pratar om inkludering och mångfald och arbetsplatskultur. Vi olika människor kan ju lägga olika värdering och betydelse i de begreppen. Mm. Så om vi börjar där, om man pratar om inkludering i arbetslivet, vad ger det dig för tankar? Vad betyder det för dig?
Ja, men det handlar ju om att oavsett yttre liksom, attribut, såhär, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, att du ska ha samma möjlighet att bidra, att du ska känna att du blir lyssnad till och ja, får möjlighet att bidra helt enkelt. Så en kultur som tar tillvara på alla olika perspektiv. Så.
Just det. Mm. Hur är din erfarenhet att utifrån de företag du jobbat själv inom och de som du hjälpt som konsult, att hur är synen på just inkluderingsbegreppet och det arbetet?
Nej, men jag tror att man kan blanda ihop mångfald och inkludering och att det liksom blir lite en och samma så. Men mångfald är ju representationen. Liksom hur speglar vi samhället? Vilken mångfald har vi av olika perspektiv? Medans inkludering är ju hur man lyckas inkludera den mängden av perspektiv. Så att det är ju Och båda behövs, så de behöver gå i takt. Liksom. För att om du bara jobbar med att öka representation och mångfalden, så, men inte har en kultur som är inkluderande, då kommer du liksom inte få ut allt det där göttiga. Nej, som, det. Du, som ändå mångfald liksom, enligt mycket forskning visar att det kan ge en grupp där man får många nya perspektiv, kan leda till mer innovationskraft, öka lönsamheten, man blir smartare, ser fler perspektiv, förstår sina kunder bättre och så vidare. Men om du bara har det och har en kultur som inte är inkluderande, då kan det ju vara så att det till och med bara blir jobbigare.
Ja.
Så, för att det blir en clash. Så du måste jobba med båda.
Precis.
Så det tror jag är lite viktigt, att man kan inte bara fokusera på en del av det, utan du behöver jobba med båda delarna.
Precis. Ja, jätteviktigt perspektiv. För det brukar vi nämna när vi pratar om de här frågorna, att just det med mångfald och som du nämner representation, men som jag också tycker är viktigt, är att man har också en mångfald av, eller mångfald kan också innebära en mångfald av åsikter och liksom erfarenheter, och det är inte alltid lätt. Nej. När man är olika och att man, det är inte bara så att det kanske automatiskt kommer bli superenkelt om man har en grupp där det är väldigt olika åsikter exempelvis eller sådär. Så man faktiskt aktivt måste jobba med inkluderingsfrågorna. Det är jätteviktiga perspektiv, och du är också inne i det här med forskning. Det finns ju, speciellt från USA, finns det ju ganska mycket forskning kring vad som, alltså fördelarna med just organisationer som satsar på mångfaldsarbete och inkluderingsarbete. Just som du säger, med ökad innovationskraft och ökad engagemang och så vidare. Och jag kan tycka att vi är lite dåliga i Sverige generellt. Det är klart olika branscher och så vidare. Men att lyfta de typerna av fördelar som det också ger, förutom att såklart är också ett rättighetsperspektiv. Att alla ska inkluderas på arbetsplatsen. Man ska känna att man vill varandra väl. Och att man har en rättighet att inte diskrimineras exempelvis då.
Ja, och jag tror du på någonting som är en liten nyckeln här. För att det är klart att det finns det här rättviseperspektivet. Antidiskriminering, mänskliga rättigheter. Hela det är superviktigt. Men att jag tror att vi, som du säger, vi behöver fokusera mer på de affärsmässiga, verksamhetsmässiga fördelarna, värdet det ger för att verkligen på riktigt ta steg framåt. Man ser ju de verksamheter som gör det, de har ju kommit mycket längre. Man förstår ju liksom varför är det här en förutsättning för att vi ska nå våra affärsmässiga mål. Det kan vara allt ifrån att liksom man behöver rekrytera såklart från hela talangpoolen, inte bara en del. Man behöver förstå sina kunder bättre för att utveckla nya kunderbjudanden. Att man får liksom inte ha blind spots i organisationen. Så att när vi kommer dit, och där många har kommit dit, det är då jag tror att vi på riktigt börjar ta steg framåt.
Ja, just det. Det fanns jättemånga spår här som jag skulle vilja hugga tag i eller gå på. Men om vi bara stannar kvar lite grann vid just begreppen och sådär. Hur upplever du att betydelsen eller förståelsen av inkludering och mångfald inom organisationer hos både ledare och medarbetare ser ut? Och betyder just, eller vad har det för effekt kring hur organisationen ser på orden mångfald och inkludering?
Nej, men jag tror fortfarande, det beror ju såklart väldigt på vart du är någonstans, men jag tror ju fortfarande att det är många som inte riktigt är med på exakt vad det betyder och varför det är viktigt. Och de här argumenten som du säger, de finansiella affärsmässiga argumenten, har kanske inte riktigt nått ut fullt. Så. Att man inte förstår, varför ska vi jobba med det här? Vad ska det ge oss? Ja, det gör vi bara för att det är någonting som står någonstans i någon policy. Men det är liksom att jobba mycket mer med förståelsen där, tror jag är superviktigt. Och också synliggöra dem, liksom det nuläge som är och de utmaningar man kanske har. För att förstå att det ens är ett problem. För det kan ju vara så att du har olika lätt att se beroende på var någonstans du befinner dig. Liksom, vad du själv har för normer eller vart någonstans i normen du befinner dig. Och då är det lite... Då kanske delar ser jättemycket att det här är en jätteutmaning, vi måste ta i det. Jag får, mina åsikter lyssnas inte på mina idéer. Liksom. Medan det kan vara personer i organisationen som verkligen känner att men det här är inte ett problem. För de upplever inte det.
Ja,
så det är väl, jag tror verkligen på riktigt att det är frågor som behöver upp och diskuteras och stötas och blötas mycket mer.
Mm. Men jag kan bara hålla med helt från mitt perspektiv också, mina erfarenheter, att man kan ha vissa individer eller en viss liksom grupp som tycker att ja, men varför ska vi prata om det här? Kan vi inte bara få göra vårt jobb? Ungefär liksom, det här är väl inga konstigheter. Men det finns en annan grupp som säger att jo, vi måste prata om det här för att vi vill också bara kunna göra vårt jobb.
Mm.
Men att vi upplever ju att det finns en jargong som är väldigt destruktiv kanske, eller det finns strukturer, normer som gör att individer inte känner sig inkluderade, vilket då får en negativ effekt på verksamheten, välmående, arbete och så vidare. Så att alla vill ju egentligen ha ju grunden att men vi ska göra ett bra jobb,
ja.
Men att man ser olika saker. Så att jag kan bara hålla med dig där om att få den här lite grann gemensamma grunden eller plattformen att stå på, tror jag är jätteviktigt för att kunna ta liksom steg framåt. Och jag upplever också att när man väl har diskussioner och pratar lite grann om men vad innebär de här begreppen för er och för dig, så hittar man ofta efter lite så här bra diskussion en gemensam grund. Och då kan de flesta vara med på att det här är viktigt att prata om.
Mm.
För det tycker de allra flesta, bara som du säger, även de som kanske inte då bara har noterat att det här kanske är ett problem ens. Mm. För man har olika erfarenheter och så vidare.
Jo, men då tänker jag, där är det så himla viktigt, där blir ju data och vad ska jag säga, att man gör mätningar, djupintervjuer liksom, för att få det svart på vitt lite, för då är det lite svårare, så det inte blir att man bara sitter och resonerar om olika upplevelser, utan man verkligen utgår från att ja, men det här säger våran medarbetarundersökning eller de här djupintervjuerna eller vad det nu må vara, så man får någon form av liksom nuläge, att ja. Men här känns det bra, men de här delarna behöver vi faktiskt jobba med. Det tror jag är en bra, någonting man behöver börja med för att liksom se vart någonstans man ska lägga krutet.
Ja, verkligen. Jag kommer också tänka på här, det är ju en annan viktig del, tänker jag, det är ju också att ledarskapet ska tydligt vara med i den här processen och också ha mandat för det här. För det är ju också så, kan jag uppleva det, brustlar också lite grann på vilken problematik man har och hur långt organisationen har kommit i det här arbetet. Men ibland ser man ju också att det krävs en mer aktiv ledarskap också. Och också våga sätta ner foten och vara tydlig med vad som accepteras för typ av beteenden och vad som inte accepteras. För att jag menar, har man också kanske en policy som säger en sak. Man kanske har en workshop idag där man pratar om det här. Men sen i vardagen så kan man ändå häva ur sig homofoba skämt eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och det blir liksom ingen konsekvens av det. Eller så här, då kommer man ju inte komma framåt heller. Så att ledarskapet, att man också både känner att man har mandat och sen vågar också jobba aktivt, tror jag också är en jätteviktig nyckel.
Ja, det är ju superviktigt. Det är ju liksom, det är både det vi uppmuntrar, de beteenden vi uppmuntrar, såklart. Det är ju, och det tror jag man ska fokusera väldigt mycket på, att lyfta liksom det som är positivt, för då får du till en beteendeförändring. Men såklart, som du säger, kulturen liksom blir ju också allt vi någonstans tillåter. Och det kan ju rasera ganska mycket av sånt som man har jobbat fram. Och så liksom börjar man ge upp kanske som medarbetare eller i organisationen. Så att det är superviktigt. Nu också tydliggöra att bryta ner liksom, ofta finns det ju värdeord i en organisation, ja men bryt ner det i beteende, diskutera det, vad betyder det, försök att jobba med så här scenarios om det här händer utifrån våra värderingar, utifrån de liksom riktlinjer vi har, utifrån att vara inkluderande, hur gör vi då?
Ja.
Liksom, så att man får öva, för det här är ju inte lätt heller liksom. Och det är också så mycket som är så inbyggt i strukturer i samhället, och det så att jag tror det, man får vara lite snäll liksom, så det är mycket som inte är illa ment, men det kanske kommer en groda på fikarasten eller så att, men då behöver man ju prata om och synliggöra och att liksom det är ingens fel, men det är någonstans allas ansvar att ändå göra något åt det.
Just det.
Ja.
Det med beteenden är ju jättespännande. Kan inte du berätta lite mer om hur man kan arbeta just med beteenden i en organisation kring de här typen av frågorna för att komma framåt?
Det finns ju massa olika. Men jag tror just det här att jobba med och tydliggöra vilka beteenden som vi eftersträvar. Mm. Så. Och sen också att applicera det på liksom, fiktiva eller scenarios liksom, så kan vara en väg att gå. Där man får verkligen prata om det här hände, hur var liksom utifrån så som vi har sagt att vi vill vara, hur gör vi då? Att liksom verkligen ha en diskussion kring det. Jag tror också att man behöver ha och jobba mycket med den interna kommunikationen så att det liksom hela tiden finns i där medarbetarna är på fika, på någon liksom på fikabordet, på toaletterna, alltså så att det är någonstans man påminns om det, tror jag. Sen tror jag att det är otroligt viktigt också att ledningen och cheferna är ju de absolut viktigaste ambassadörerna. Ja. Sätter ju någonstans tonen liksom, så det måste ju så här, det måste ju börja i ledningsgruppen, att man verkligen och genom sina chefer jobbar med det här hela tiden liksom. Ja. Det tror jag.
Ja. Men
jag tror inte att det är så här en kick-off och då pratar, utan det handlar ju om att det är klart att det är viktigt och det kan vara liksom startskottet för att nu ska vi, men sen handlar det ju om att väva in det i alla delar så. I medarbetarsamtal, i one-to-ones, i utbildningsinsatser som man gör, i intern kommunikation och så.
Just det.
För annars är det väldigt lätt att det blir tomtebloss.
Ja. Jag kan bara hålla med, och jag tror det, som du är inne på, att när vi synliggör då de konkreta beteendena så blir det mer tydligt av vad vi faktiskt pratar om.
Ja.
För annars kan det ju återigen bli så att inkludering, det kan vara jättemånga olika saker för olika individer, men tänker man inte på vad det är konkret i vardagen så kanske det blir ganska svårt att faktiskt jobba med det. Men om det är så att en grupp kan då faktiskt få lite tid att jobba utifrån sina värdeord, så kanske man landar ner i att nej, men inkludering för den här gruppen, det är faktiskt att alla, att vi säger hej till varandra när vi kommer på morgonen.
Ja.
Som är jättesjälvklart för vissa individer, men för andra kanske det inte är det. Och för vissa betyder inte det så mycket alls. Man kanske känner sig inkluderad i alla fall.
Mm.
Men vissa mår jättedåligt av att man inte får ett hej.
Ja, precis.
Eller våran e-mail-kommunikation. Att vi är så olika där också. Att vissa inte skriver hej utan bara direkt skriver vad det var. Och knappt någonting. Och vissa kanske tolkar det som att nu är han eller hon arg på mig. Eller, ja, men det var inte alls så.
Nej.
Så att man just faktiskt kokar ner det till de konkreta beteendena som vi vill se i våra team eller våran grupp. Tror jag är en verkligen som framgångsfaktor för att faktiskt få inkludering på riktigt och prata om de här olikheterna och hur vi tolkar beteenden och sådär.
Möten är ju också en väldigt bra tillfälle. Jag menar, hur mycket möten har vi inte hela dagarna? Och att faktiskt jobba med så här lite, det finns något som en bok som jag verkligen rekommenderar, Mångfaldsparadoxen, och där det är Sofia Falk som har skrivit den, och hon pratar just om inkluderingsrutiner. Och just mötet är liksom hur man kan då testa lite olika tekniker helt enkelt. Väldigt enkelt. Det kan vara allt ifrån att du ser till att innan mötet drar igång så har du en incheckning där alla liksom någonstans får säga vart någonstans de är, och sen kan man göra motsvarande en utcheckning. Du kan ha tilldela någon den nyaste in i gruppen kanske att vara lite så här djävulens advokat, alltså så att man lyfter perspektiv som kanske annars inte, så att man nästan får ett uppdrag i att säga emot eller så. Eller den tomma stolen, okej, vi sitter här ett gäng, men vilka perspektiv är det faktiskt inte som är representerade här? Ja. Så att man blir liksom medveten om det. Det finns massa olika exempel på väldigt enkla, och om du liksom får in det, att du testar dem eller bestämmer sig för att men nu närmsta månaderna så kör vi de här två inkluderingsrutinerna på våra möten. Jag tror att det är liksom, och då blir det ju i vardagen på något sätt.
Yeah.
Så att, och då får du ju till ett nytt beteende.
Exakt.
Så det finns ju lite såna här små enkla tricks och knix så. För annars kan det bli så stort och så blir det ingenting istället.
Nej,
så att ja.
Något jag också tänkte på det du sa kopplat till beteenden, det var ju det här med det positiva. Och det som faktiskt också redan funkar bra, och ju det här att man kan göra mer av det som redan funkar och sådär. Berätta gärna mer om hur dina tankar går just kring det här med att stärka det positiva, kanske snarare än att säga att här ska vi sluta med, eller det här är negativt eller så.
Ja, men jag tänker om du har varit tydlig med liksom kulturen och värderingar och brutit ner det i beteenden så, och det ska man ju helst göra i en process tillsammans med organisationen liksom så att det, då tänker jag att det blir ju alltifrån, om man tittar på ledare till exempel, vilka är det som faktiskt premieras, lyfts upp, får liksom, alltså utifrån ett successionsplan, alltså hela den liksom, att vad är det för beteenden vi premierar här så. Och det är även på såklart på medarbetarnivå, liksom, hur man är. Så det kan ju vara väldigt så tydligt liksom, att det här är verkligen där man ambassadörer som för vår kultur.
Mm.
Till, ja men jag menar, galer, utnämningar är ju ett fantastiskt sätt att bygga kultur på. Mm. Att du har liksom priser, awards och lyfter fram. Och att man då i det inte bara att det handlar om att hon har sålt mest under året. Utan att liksom också bygga in de här delarna som verkligen visar på att det är något vi värdesätter.
Just det.
Det tror jag är, det finns ju, och sen, ja det finns ju massa sånt. Många jobbar väl med pulsundersökningar nu och har liksom olika såna här. Jag vet, på Löbers hade vi ett verktyg där vi kunde skicka feedback till varandra, koppla till värderingar och sådär. Och utifrån att ja, man kunde skicka till vem som helst i organisationen att du har verkligen varit together nu. Ja. Så, och då liksom att få snurr på sånt. Så att jag tror det handlar ju om att hela tiden liksom i allting försöka, ja men, affirmera positivt, koppla till de beteenden vi vill se.
Ja.
Och sen ledningen som sagt tror jag är superviktigt. Ledning och chefer.
Ja.
Jätteviktigt.
Tänker du någonting där kring hur har du jobbat dina år, din långa erfarenhet just kring att just få med ledningen i det här arbetet som en liksom viktig, som en grundbult i som förutsättningarna för att få resultat?
Ja, men lite olika och med lite, men jag tror att det blir ju det här, ja dels så, det är väl olika hur viktigt man som individ liksom värderingsmässigt tycker att det är liksom. Mm. Så. Det är klart att det är lättare om man själv känner att man verkligen brinner för de här frågorna och så. Men jag tror att det handlar ju om att business sense också liksom får en förståelse för att men det här är viktigt för oss utifrån det här affärsperspektivet. Vi missar perspektiv, vi förstår inte våra kunder eller vi rekryterar ju bara från en liten del av liksom kandidatmarknaden.
Mm.
Och sen jag tycker att där vi har nått långt är ju när man får se liksom nuläget och titta på den här datan och skär den på allt ifrån ålder till kön till liksom och se att ja, men det finns ju skillnader här. Mm. Hur vi upplever att vi får vara med och påverka eller ja, så att jag tror att det är viktigt att få lite svart på vitt också. Det kan också vara lite jobbigt.
Ja.
Alltså att face the brutal truth, men så är det ju någonstans.
Precis.
Det är ju inget unikt, alltså det är ju en del av vårt samhälle och de strukturer vi har. Liksom. Så det finns ju, tror jag, alla organisationer. Och då är det ju bättre att våga se det och sen bestämma sig för att göra något åt det. Så jag tror att mycket det här att få verkligen titta på datan har väl varit en nyckel.
Ja, just det. Vi pratade lite grann, du och jag, nu innan vi började spela in här, att det är så, just med koppling till ledarskapet och ledningen, att det är så viktigt att arbetet, om man verkligen vill ta det arbetet på allvar, att man får med sig ledningen. För det finns ju många exempel när det är någon stackars jämställdhetsansvarig eller så här, man tillsätter någon funktion som får liksom jobba med de här frågorna för att det finns kanske ett personligt intresse eller sådär, men som inte har någon mandat, det kanske inte finns någon budget eller liknande, och då är det ju nästan till omöjligt att faktiskt få något liksom, något riktiga resultat eller en riktig förändring i organisationen. Så att det är ju verkligen som en del av det här, att det är så viktigt att man får från liksom högsta positionen, högsta ort också, att det här är viktigt, det här ska vi jobba med.
Mm.
Det är ett beslut nu från liksom ledningsgruppen att det här är viktigt för vårt företag och det här ska vi prioritera.
Ja, och varför tror jag, det är väl liksom lite så här, för ibland kan det ju vara så att det är viktigt för att det här är en viktig fråga. Jaha, men varför då? Mm. Vad är det du ska driva mot? Vad är det du ska stötta? Vad kommer det hjälpa oss att nå utifrån liksom våra affärsmål? Det är superviktigt och det kommer ju vara lite olika beroende på en organisation liksom. Men att verkligen tydliggöra att det är viktigt för att vi hittar inte, vi behöver hitta arbetskraft eller medarbetare. Vi har inte råd att bara rekrytera ur en del av liksom, talangpoolen, kan ju till exempel vara en del. Så att man verkligen tydliggör att varför är det viktigt för oss? Vad ska hjälpa oss att driva mot?
Just det. Sofia, du har jobbat inom stora koncerner som Axel Jonsson och Löfbergs och sådär. Kan du berätta lite grann om dina erfarenheter inom de företagen kring de här frågorna? Goda exempel gärna eller sådär. Hur har ni jobbat där?
Mm. Såklart mycket likheter i de två verksamheterna där jag framförallt har jobbat operativt, Axel Jonsson och Löfbergs. Axel Jonsson är ju en jättekoncern, 23 000 medarbetare, så att det är ju och Löfbergs 320, så det är väldigt olika, men det är ändå värderingsdrivna, familjeägda bolag med liksom, ett långsiktigt perspektiv. När jag var på Axel Jonsson där så var ju Antonia Axel Jonsson styrelseordförande. Och vad hon gjorde var ju att hon väldigt tydligt gick ut och visionärt sa att om 2020 ska 20% av alla våra ledare ha internationell bakgrund. Vilket ju satte, och även kön var ju såklart en fråga som man jobbar väldigt aktivt med. Och det jag kan se nu efter att ha liksom slutat där sedan ganska många år tillbaka är ju liksom hur de verkligen har gått från ord till handling liksom och jobbar. Så att en tydlig vision om att det här är liksom, hit ska vi. Så, och det var väl många som bara, åh herregud, för jag tror att då var det någonstans 2% kanske. Det var väldigt, väldigt... en stor förflyttning. Men jag tror att det är så himla viktigt att ha liksom en ägare eller en vd eller någon tongivande som verkligen sätter så här, hit ska vi. Att man liksom bestämmer sig. Och sen att det inte bara blir ord, att man sen också, men det man ju kunnat följa är ju hur de då liksom verkligen går från ord till handling, och det är liksom sak på sak på sak, och man har ju verkligen jobbat extremt aktivt med den här frågan och väldigt mycket kopplat till integration och liksom man har en satsning som kallas för öppna dörren där man liksom, på riktigt jobba med integration. Och sen i sina verksamheter också, där man nu är på frågan kopplat till ålder, som ju är kanske en fråga som är nästa stora inom mångfald, där man har bestämt sig för att, jag tror att man ska inte ha mindre än 10% av varje, i varje ålderskategori ska man inte ha mindre än 10% medarbetare, så att man liksom får en representation i ålder. Och sen har man ökat jämställdheten väldigt mycket också. Man mäter också hur inkluderande kulturen är. Så att jag tror att, och har någon form av så här, dela med sig av en rekryterings, har väldigt tydligt hur man rekryterar. Och också delat den kunskapen med hela med näringslivet. Så att det är ju liksom att bestämma sig. Den tror jag är väldigt viktigt, att ha en tydlig vision. Jätteviktig.
Jag kan hoppa in här bara lite. Ja. För det är jätteintressant det du säger nu med. Ja, dels tycker jag att man tittar mer på ålder. För det kan ju vi uppleva, vi som jobbar också mycket med mot diskriminering eller sådär. Att det är lite en glömd diskrimineringsgrund ibland. Alltså vi pratar tycker jag alldeles för lite om åldersdiskriminering inom arbetslivet. Men just det här att, för det kan ju också bli en svår balans här. Alltså just att i ambitionen att vilja jobba för mångfald och för inkludering, så får det inte heller bli så att vi faktiskt i det arbetet med liksom all välmening faktiskt diskriminerar. För det kan ju också bli så att vi tittar för mycket på de här typerna av grupptillhörigheterna och de här konkreta målen, att vi faktiskt då sållar bort en viss åldersgrupp i en rekryteringsprocess, vilket kan göra då i slutändan att vi faktiskt diskriminerar om det är så.
Precis.
Så att man faktiskt har det som rätt perspektiv på det, vilket som du säger, det verkar man ha, att man snarare då i rekryteringen tittar så här, ja, men öppnar upp. För de finns där, de som vi vill nå inom den här ålderskategorin, så att vi faktiskt får dem att söka, eller att vi hittar dem. Inte att vi liksom i ett senare skede sållar bort utifrån någon slags målbild, för då kan det gå fel. Och det är ju samma på liksom alla diskrimineringsgrunder nu kan vara, att det ska ju vara kompetens som ska styra.
Ja, men precis. Och det där är väl jätteviktigt, och jag tror att du är på någonting jätteintressant där, och där handlar det ju om att Om man minimerar bias liksom i en rekryteringsprocess så kommer du till slut rekrytera mycket bredare än vad du gör idag. Men att verkligen så bestämma sig för att det ska vara exakt så här, de här yttre mångfaldsattributen, det kan nog bli lite farligt som du säger. Utan att snarare se till att man tar bort så mycket bias som möjligt i rekryteringsprocessen. Och det kan ju vara allt ifrån att man... Det som kommer stort nu, det är att du jobbar mycket tydligare med tester tidigt.
Just det.
Det vill säga innan kanske CV, att du tittar på liksom mycket mer kompetens och personliga liksom, egenskaper för att lyckas i den här rollen. Och då kommer fler som kanske inte hade kommit igenom en traditionell rekrytering få möjlighet.
Yeah.
Att du jobbar med anonymiserade där du tar bort allt ifrån namn, bild, ålder så när du tittar på ett CV. Till att du i referenstagningen jobbar med liksom digital referenstagning, så lägger du inte in, som du som rekryterare inte lägger in liksom värderingar eller ledande frågor, utan det blir mycket mer data så här. Ja, det går att jämföra mycket tydligare.
Yeah.
Att man alltid är två i en alltså när man gör bedömningen. Alltså det finns ju massa sådana saker man kan göra för att göra rekryteringsprocessen mer kompetensbaserad. Man ser ju nu, det är mycket att man vill inte ha, att man tror att personliga brevet kommer försvinna. Bilder är fler och fler som ber om att det vill vi inte ha.
Nej.
Så att det är ju, den tror jag är jätteviktig, för då kommer du, då kommer du inte hamna där som du, det du lyfter som risk. Liksom, att det är en risk att man faktiskt diskriminerar när man är så tydlig med
att det är kompetens som ska gälla.
Det är kompetens.
Precis, och vi brukar också säga där, ja, men dels tipsa alla arbetsgivare att har man inte gått utbildning kring kompetensbaserad rekrytering ska man göra det, för det är så viktigt.
Ja.
Men också se över så här, ja, men hur skriver ni era annonser? Är det på liksom slentrian för att man tar en gammal mall?
Mm.
Men det kanske är så att den annonsen riskerar att skicka signaler som gör att vissa faktiskt inte söker.
Nej, det här med antal år till exempel.
Precis.
Är ju en sån sak som tror jag slentrianmässigt ligger kvar, och så börjar man liksom trycktesta den. Ja, men är det så här, är det verkligen 7 år? Hur kom vi fram till det? Ja, men så har vi alltid skrivit. Jo, precis. Fast så börjar man liksom. Så att mycket tycker jag i hela rekrytering och mångfaldsdebatten nu handlar ju också om så här att, ja, man har ju inte heller råd att ha den typen av krav, utan det är mycket mer så här att, ja, men det är potential. För alla kan bli lära och alla måste lära om hela tiden nu för att hålla sig relevanta. Så att hellre liksom rekrytera på någon som har rätt inställning eller rätt liksom för jobbet, och sen se till att utbilda. Så hire for potential någonstans.
Okay.
Tror jag kommer komma mer och mer av många olika anledningar. Men det handlar ju också om att vi har en kompetensbrist just nu. Fortsatt, även om vi kanske är i en lågkonjunktur, så är det liksom, ja.
Precis. Om man sitter nu då som arbetsgivare eller företagsledare eller så här och lyssnar på det här och tänker att, ja, men vi skulle faktiskt behöva och borde växla upp vårt arbete, både med liksom inkludering och våran arbetsplatskultur, men kanske också med liksom mångfaldsarbetet och hur man kan jobba där. Hur kan man närma sig de här frågorna, tycker du?
Jag tror att det kan vara värt att öka på sin kunskap på området om man inte känner att man redan kan mycket om det. Både vad det finns för liksom lagar, regler som finns nu och vad som kommer, men också liksom rent konkret hur kan vi göra det här. Allt ifrån liksom våra HR-processer till hur man jobbar med det mer, både kulturen och strukturen.
Mm.
Sen tror jag att det är jätteviktigt att börja prata om varför det här är viktigt. Inte bara att det är viktigt, men okej, det förstår vi. Det är många som är på frågan, men varför för oss är det viktigt? Så återigen, hittar ert liksom varför som blir någonstans drivkraften i att, ja, men för det kommer hjälpa oss att.
Ja.
Ja, superviktigt, och att man tar tid till det. För att jag tror att genar man på det, då kommer det bli svårt att få med sig organisationen. Och det kommer också liksom bara kanske bli ett projekt. Så liksom knyt in det i affären väldigt tydligt. Ja. Och i de mål man har. Sen behöver man ju titta på vart befinner vi oss då? I vårt nuläge. Liksom, hur ser vi ut? Man kan göra en så här mångfaldsmappning. Så. Hur ser vi ut i både på ledarnivå och medarbetarnivå. Men också utifrån det här vi pratar om mer kulturdelarna. Då, liksom hur inkluderande är vi faktiskt? Och det finns ju alltid från enkäter till fokusgrupper till, och jag menar, mappningen är ju ganska lätt att göra både på, jag tror man kan göra ju på, kön är ju inte så svårt, men sen kan man ta hjälp av Statistiska centralbyrån, det gör Axel Jonsson, det gjorde vi också på Löfbergs, titta på liksom etnisk mångfald, ålder har man väl, så att få koll på, och vart någonstans i organisationen, det kanske är inom, vi är väldigt, vi har en bra mångfald i en viss del, men inom en annan del så är vi väldigt homogena. Så att det kan ju också vara så att man behöver rikta sina insatser. Sen tror jag det är superviktigt att man till, liksom, vem är ansvarig, precis som alla andra strategiska frågor. Liksom, tydliga mål, budget, mandat, hur man rapporterar, följer upp på ledningsgrupp, på styrelsenivå rimligen också framgent. Så att det är liksom, det är ingen fråga man särkopplar, utan hantera den här frågan precis som du skulle gjort med vilken annan strategisk viktig fråga som helst, tänker jag. Och sen att liksom involvera hela organisationen. För inte minst kopplat till inkludering så är ju det jätteviktigt, för det är ju kultur liksom. Så då måste du få med alla på resan. Superviktigt.
Och det är flera saker här också som jag vill diskutera vidare. Men just det här att det ska ses som andra strategiska frågor i organisationen, tror jag är jätteviktigt. Att det inte blir som en liten sidofråga eller något sånt där, utan att det här är en strategisk fråga bland många andra och ska jobbas utifrån det och in i den processen.
Ja, och det är lätt att säga kanske att så är det, men sen behöver ju det också synas i vardagen, så att det är ju rimligen då ledningsgruppen eller vd, verksamhetschefens liksom, att man tydliggör att det här är en av våra prioriterade områden. Ja. Sen att HR eller people-avdelningen är liksom experter, facilitatorer, får uppdraget att liksom mer rent operativt få det. Men det är någonstans så är det, det är den rollen man har, för ofta ligger ju där eller på hållbarhetsansvarig. Men det är ändå vd-ledning som tydligt äger det. Så och ger mandatet till då någon som har det ansvaret. Och med budget och allokerad tid och allt vad som nu behövs i det. Sen tänker jag att det finns ju också sånt man kan göra utifrån ett... Nu har vi pratat mycket internt, men jag menar man tittar om man ur ett externt perspektiv. Både hur man kommunicerar såklart i liksom bilder och hela den delen. Men också om man är sponsor till exempel. Då kan man ju titta på hur fördelar vi våra medel utifrån ett, liksom, ett mångfaldsperspektiv. Vad ställer vi för typ av krav i våra sponsorskap kopplat till det här? Vad det är vi stöttar, om det är idrottsföreningar? Vad, liksom, vad vill vi stå för som varumärke? Vad kommer det för krav med att vi går in med liksom finansiella medel men också vårt varumärke? Så att det, och hur kan, för då kan man ju driva frågan mycket bredare ur ett samhällsperspektiv. Liksom, både internt, och det blir mer trovärdigt också skulle jag säga. Och då behöver du ju jobba med båda delarna. Och sen finns ju såna här enkla, liksom, se till att man har, nu blir det ett jämställdhet, men se till att du har liksom såklart anpassade lokaler, mänssäkrade toaletter, alltså alla de här små enkla sakerna, men det är viktigt.
Och det ska göras.
Ja.
Det var jättemånga bra exempel och tips här, allt ifrån kunskap i organisationen, det kommer ända från ledningsnivå, att vi ska prioritera området och varför, men också kunna bryta ner i konkreta liksom, beteenden på individnivå och stötta det positiva. Jättebra tips. Jag vill också hinna med och prata lite grann om, du var också inne på lite grann, att det finns ju också lagar och regler på det här området. Det kan vi på Agera uppleva ibland, att det är ganska varierad kunskapsnivå kring att det faktiskt finns en hel del krav att jobba med de här frågorna. Det är inte bara någonting som vissa arbetsgivare liksom gör som goodwill, utan förutom att det klart också ger mycket positiva effekter, så är det ju faktiskt så att du har liksom klart att arbetsmiljölagarna som ställer stora krav på arbetsmiljön, men också diskrimineringslagen i Sverige som ålägger alla arbetsgivare att jobba förebyggande mot diskriminering och liksom jobba för lika rättigheter och möjligheter. Hur ser du att man kan använda också de lagar och regler som finns och kommer framöver som ett verktyg i det här arbetet?
Jag tycker att man ska verkligen se det som du säger som en hjälp, och jag menar, och sen så är det ju lagar och regler och så, men det finns ju också väldigt mycket att stöttning att komma igång med genom att bara upprätta en jämställdhetsplan eller se till att man har den här handlingsplanen för kränkande särbehandling, alltså så här, för det behöver man ju ha på plats. Sen har du den nya visselblåsarlagen som kommer, som ju också ökar liksom på något vis är det inom det här området. Jag tror också någonting som verkligen kommer att öka kraven framåt, och liksom, det är ju EUs nya krav på hållbarhetsrapportering som ju blir en del av årsredovisningslagen som börjar, de första rapporterna kommer här i början av 2025. Mm. Och sen kommer liksom, och det är ju väldigt många bolag som kommer beröras av det här. Vilket ju ställer krav på att du rapporterar mycket mer transparent. Du kommer behöva visa liksom mycket mer transparent hur on workforce då finns det en del som heter, hur man ser ut, hur man är fördelade och så. Och sen också vara tydlig med och liksom, då kommer det ju bli, det blir svårare att bara jobba med och säga att det är viktigt. Du behöver också visa mycket tydligare, och intressenter och kommer ju kunna läsa liksom hur, och inte minst tror jag nästa generations alltså medarbetare kommer ju titta på sånt här. Så att någonstans kommer ju kraven att öka, och då är man lite smart här nu, så ser man ju till att ligga långt fram där om man inte riktigt har kommit igång med att man mest pratar och inte har liksom så mycket action så. Mm. För det kommer vara en fördel när det väl blir öppet och transparent och den där redovisningen ska liksom ska till.
Just det.
Så det är en superviktig del i liksom hela hållbarhetsbegreppet. Den sociala hållbarheten blir ju inkludering och mångfald väldigt, väldigt centralt.
Mm. Ja, verkligen. Du, Sofia, det finns hur mycket som helst att prata om, men jag tror vi får börja gå mot ett avslut här.
Ja.
Men om man lyssnar nu och vill komma i kontakt med dig, hur når man dig?
Ja, men då kan man gå in på sofiasvan.se och så skicka ett mejl där eller ringa till mig. Mina kontaktuppgifter finns där. Eller så vill man lära mer om, jag sitter just nu och utvecklar en endagsutbildning kopplat till just hur man går från ord till handling kring sitt inkluderings- och mångfaldsarbete, som ska bli väldigt så, dels öka kunskapen men också få med sig någonting väldigt konkret. Vart befinner vi oss i vårt arbete och hur tar vi nästa steg? Så att jag sitter och utvecklar en sån utbildning just nu som jag kommer ha i december här, så följ mig på LinkedIn också, för där är jag ju såklart.
Ja, perfekt. Tusen tack Sofia för dagens samtal.
Stort tack Per.
Och jag tackar också dig som har lyssnat. Följ gärna Agera Värmland på sociala medier eller kika in vår hemsida ageravärmland.se. Hej då!